dagens teman. Vi har sommartema idag. Mm? Man kan alltid säga att man har sommartema.
Allting går under sommar.
Andrea, kanske lite otippat. Så du kommer att prata om oskuld idag.
Ja, jag vet inte hur otippat det är, för det är något som jag har starka åsikter om.
Just det, men du kommer inte liksom, okej, du har starka åsikter, du kommer inte att höja det till skyarna som ett bra koncept.
No, det får man se,
det får man se.
Det är ju sannolikt, jag är en sexpositiv person.
Det var det jag tänkte, det var därför jag tänkte.
Jag tror inte att det är så det kommer gå.
No, jag är så pass sexpositiv att jag kommer att hylla klosterlivet och munkarnas liv idag.
Okej.
Jag kanske är lite inspirerad av
det. Det är ganska bra så här. Nu vi sitter mot varandra.
Ja. Världens första AI har gått in i kloster och blivit munk och gjort den här munkkoden AI-robot. Och så har jag hört flera grejer som fick mig att tänka att det är i kloster du ska vara om du vill vara mitt i innovationens center och att det är alla njutningars högborg. Okej, det här låter lite konstigt, men jag kommer att motivera det här.
Wow.
Och sen, ETC kallade den här boken för, jag minns inte vad de kallade den, men de tyckte den var hurja bra. Ellen Strömberg, du har också läst Tone Schunnessons Ultravåld.
Ja, jag tänker att steget mellan sex, kloster och våld är kanske inte jättestort ändå. Eller? Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Sällskapet. Dun, 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 dun.
Andrea får börja.
Okej, alltså min ingång är faktiskt irritation. Ni vet att det finns vissa grejer som har irriterat en hela livet. Alltså för mig är det så obetydliga saker som, det som är liksom värst i vardagen är när jag stiger av i Gräsviken för att gå till jobbet, så står folk och köar för att ställa sig och stå stilla i rulltrappan. Och det här är alltså unga, friska människor. Istället för att bara gå förbi kön och gå upp för trapporna. Sen 20 år i Sverige när man skulle byta lakan och så hade påslakarna inte hål i hörnen.
Kan vi någon gång prata en timme om det här? Mm. Varför?
Varför? Varför? Det är som att finska diskskåp inte har spridits över världen. Eller folk som karvar någon ost fast det finns med ett kniv fast det finns osthyvel. Okej, okay. Men det här är så här jätteobetydliga grejer, men det har ändå varit så här hela livet. Och en annan sak som har varit hela livet är att jag har blivit otroligt irriterad på att oskuld ska lyftas upp som något heligt och att liksom en människas, speciellt unga flickors, heder, till och med hela familjens heder ska vara kopplade till det här. Det får mig att helt flippa. Har ni någon sån här lika löjliga grejer? Alltså oskuld, det är inte löjligt, men de här små sakerna. Eller vad finns det som ni har liksom sen ni var ungdomar blivit irriterade?
Oj. Jag tror det här ska vara en jättelätt fråga, men det är en supersvår fråga, för jag är ju som konstant irriterad. Men jag inser att det här, vad jag irriterar mig på, bara beror på var jag står den dagen.
Okay.
Så jag tror, jag vet inte om det finns någon sån här riktigt, alltså det finns det säkert, men det känns som att jag kan irritera mig på nästan vad som helst, men jag är inte speciellt långsint i min irritation.
Så en otroligt bra egenskap för att skriva kolumnen, kan jag säga.
Att vara irriterad. Ja, verkligen.
Att kunna irritera sig på många olika saker. Jag skulle ha sagt typ 5 ämnen, sen är det slut.
Men alltså, jag irriterar mig inte så mycket för övrigt att livet kanske kunde vara lite roligare ibland. Men, men det där, just de som du sa, copy-paste på allt dit.
Ja.
Folk som går långsamt.
Ja, det är otroligt jobbigt.
Vad är det för något?
Ja.
Men det här oskuld har jag aldrig irriterat mig på. Eller som, inte som koncept eller begrepp. Eller...
Det som är så intressant är att det har råkat sig den här våren att jag många gånger har liksom hamnat i någon så här rant kring det här. Och sen så stod det då i Expressen för en vecka sedan. Så var det en ung kvinna, hon är 20 år gammal, som heter Beata, eller Bea Ernman. Och det är alltså Greta Thunbergs syrra. Vilket gör henne förstås till operasångaren Malena Ernmans dotter. Och hon är någon slags sångare, så jag har liksom inte ens vetat att hon finns.
Hon ser ut som Gretas motsats.
Okay.
Alltså i approachen så Bea är ofta sådär, hon är liksom voluptuous och har mycket liksom, ja, sexig kvinna, och Greta har ju inte kört det race.
Nej, och om hon är sångare och dansare så kanske hon är då liksom mera bryr sig om hur hon framstår. Men hon har i alla fall varit på Instagram, och det här skrevs i Expressen. Ni vet hur det är jätteofta så artiklar, de bara tar från Instagram. Så hon hade då skrivit att hon är en stolt oskuld. Och hon vill skapa något konstnärligt med ordet oskuld. Och så skrev hon, inte som ett skämt utan som ett ställningstagande. Sen skriver hon att hon har aldrig känt sig trygg med en kille. Och sen menar hon att många män har sex, inom citat, för nöjes skull. och på bekostnad av den andra personens integritet. Och sen skriver hon att det tankesättet är en form av objektifiering. Där en människa omedvetet reducerar en annan människas kropp till en tillfällig källa till njutning. Okej, vad tänker ni när ni hör det här?
Jag tänker att jag är jätteintresserad av Malena Ernman och hennes partners uppfostringsmetod. Eller liksom hur man lyckas skapa två så starka individer som den här Bea och Greta.
Mm.
För när jag såg det här så tänkte jag wow, det här jag tyckte det var coolt. Jag tänkte bara ganska snävt ur mitt eget perspektiv att när jag växte upp i en liten stad så förstod jag att det var många som kände sig för att de var oskulda, att de ville bli av med den jättefort.
Mm.
Och jag tyckte det var jätte, jag förstod inte det överhuvudtaget, att man skulle skämmas över att vara oskuld. Inte behöver man ju stått heller. Jag var de facto jättelänge oskuld och jag var jätte... Nej, det är inte fint att säga stolt, men jag var ganska stolt över det.
Mm.
Jag kände att det här, det var lite ett grupptryck.
Mm.
Och sen var det den där... Det var... Ja. Så jag tyckte det var fräscht.
Jätteintressant. Varför var du stolt över det?
Därför att det skulle vara så lätt. Alltså när de här tafsande gubbarna började härja när jag blev 14 ungefär. Mm. Eller kanske ännu yngre. Och jag tyckte genast att det är lite ofräscht. Och sen skulle man ha pojkvän, man skulle ha sex... Och jag tyckte inte riktigt, det är ju barnsligt, men jag är fortfarande likadan. Jag tycker inte om att göra som alla andra. Och speciellt då blev det liksom en statement.
Mm. Helt intressant. Alltså, jag måste säga, det första jag tänkte var att, men herregud vad synd att hon aldrig har känt sig trygg med en kille. Och sen, alltså, jag måste bara säga här i början. Givetvis respekterar jag att alla ingår. Det ingår i min åsikt att man inte ska bry sig om vad andra gör i sänghalmen. Också att respektera att det finns sådana som väljer att inte ha sex alls. Vi kanske kan tala om det mer med Munkli. Eller att vänta med sin sexuella debut och så vidare. Det här bara for the record. Det här är helt självklart men jag säger det nu ändå så här. Men jag blir förbannad på den här sexfientligheten. Alltså att säga att det finns män som bara vill ligga för nöjes skull. Ursäkta mig, varför har man sex om det inte är för nöjes skull? Det är knappast i reproduktivt syfte när man är 20 år gammal. Och varför är det här en dålig sak? Och vem säger att det är bara män? Jag var helt jättekåt som ung. Och det är faktiskt så att unga kvinnor kan vara kåta. Och jag tycker att det viktiga är väl för fan att man lär sig kommunicera, att ha bra sex. Så det borde, jag tycker att det borde handla om, diskussionen borde handla om upplysning. Hur ska du våga säga vad du vill ha? Säga nej till det du inte vill ha? Det ska vara en lustbetonad sexualupplysning. Inte en sån här om att nu ska jag vara stolt över att jag inte känner mig trygg. Nu ska jag vara stolt över att jag håller på mig. Alltså, jag tycker att det här, jag är sexpositiv, så jag tycker att det här är en jätteoroväckande trend. Och sen när man har alla de här tradwife och alla sådana saker, och sen förstås liksom alla sexuella rättigheter som nu packas ner i USA. Så jag tycker att den här konservativa bullshitten är faktiskt skrämmande.
Fast jag upplever, nu har jag bara hört det här i ditt referat här. Mm. Jag har ju sett hon och Bea har flimrat förbi i flöden, men jag upplever inte det här som en del av den konservativa trenden, även om hon råkar vara oskuld. Jag ser det mer som en slags sådär, någon slags, utan att ens veta vad henne, men sådär, jag tänker att det är en slags sådär feministisk vägran i att jag tänker såhär withhold den enda maktfaktorn man ibland som kvinna har, sin sexualitet. Alltså jag tänker på den här hjälp mig här nu, grekiska mytologin där då kvinnorna börjar sexvägra.
Lysistrate.
För att jag tänker att det är liksom inte en del av de här tradwifesen som liksom sådär, jo du är oskuld tills en man har valt dig, utan du är oskuld för att fuck you all, alla män.
Mm.
Inte bokstavligen.
Men alltså, sådär, motsats.
Att jag tänker att det finns nog en, eller sådär, precis. Nej, men att det är liksom en nyansskillnad i hur man presenterar sin oskuld då.
Jo, jag vet inte, jag tror att det är liksom att jag har så svårt med det där, att det är just där som den här helheten och finheten ska liksom ligga. Att jag tänker att liksom att det är ändå någon slags moralism. att det i botten ligger då dels att kvinnor var en handelsvara som skulle vara intakt när man gifte bort dem. Och sen finns hela det här liksom hederskulturgrejen, att en hel familj, det var ju också i våra länder för inte 100 år sedan liksom jättestarkt. Så på något sätt liksom, och nu har det blivit en identitets- och psykologi-grej istället. Mm. Men det är ändå grundläggande det där att det är något jätteheligt med den där oskulden. Och jag tycker att det är mycket viktigare hur man är som människa, hur man beter sig, om man är liksom vänlig, om man är artig, om man är empatisk. Att det där att det finns kvar, den där saken, tycker jag är... Jag har jättesvårt med det. Det betyder inte att jag inte förstår att det finns dels liksom, att någon har varit med om övergrepp eller att man inte känner sig mogen. Allt det här är helt sådär,
eller att
fine.
Man inte är intresserad.
Eller att man inte är intresserad av sexuell eller att man vill gå i kloster eller whatever. Allt det här är helt okej. Men det ska också vara okej att man tycker det är roligt att ligga. Och om man vill ha ett bra sexliv, och jag tycker att bra sexliv är en otroligt viktig del av livet, speciellt när man är ung, så då måste man också lite trial and error, då måste man vara med om saker, det gick nu inte så bra, och det var lite konstigt och jag vågar inte säga och så vidare. Hur ska man någonsin lära sig något om man inte börjar öva?
Det kan ju också vara jättebra att öva för sig själv. Jag tror, eller att det är också att det är kanske inte heller alltid jättebra att börja jättetidigt.
Nej, och det är att, inte heller det jag förespråkar.
Nej, här. Men man måste ha bra tur då.
Utan jag förespråkar bara att sexpositivitet, och sen i det ingår alla sorts sexualupplysning och samtycke och allting. Men liksom, jag tror inte att det är vägen till lycka att hålla på sig.
Jag är åtminstone jättenöjd. Liksom... Jag måste bara säga att när jag sa att jag var jättelänge så ville jag också säga att jag tror att jag var 24-25. Mm. Så det var alltså en stor grej för mig. Och jag tyckte det var fint och jag har inte lidit en sekund av att... Nu när jag säger sådär så låter det att jag försvarar och förnekar att, jag, liksom, att det var... Men så vill jag bara säga det. Alltså, för jag har sagt det i någon podd tidigare och då var det jättemånga flickor som sa vad skönt att höra, för de har också, de är oskulda, de är 20, de känns.
Mm. Alltså, you do you. Jag hade haft 60-10 år vid den åldern och jag var också jättebra.
Jo, och jag kan tänka mig att du hade fortare bra sex än vad jag hade. Men jag läste många böcker istället. Och sen, nu lite
jag läste jävligt mycket böcker också. Så det är inte som att det är allting eller.
Jag har tänkt jättemycket på det här med att vara sexpositiv eller sexnegativ de här senaste åren, för det är ju liksom... Det är ju någonting man, eller liksom att vad är jag? För att i grund och botten skulle jag också vilja vara sexpositiv, att det är klart som fan man ska få göra. Alltså det är inte som att, och det tycker jag ju också, att man ska ju göra vad du vill. Alltså, ligg med vem du vill, alltså, och när du vill, det bryr mig väl inte om, så länge det är liksom på...
Ja, så länge man inte skadar någon.
Missa alla samtycke förstås, men jag tycker att det är svårt att bortse från till exempel patriarkala strukturer då, som är liksom en ganska viktig del i min världsanalys på något sätt. Jag tycker att det är svårt att lita på att en sexpositivism inte ändå är på någon annans villkor. Alltså jag har till exempel väldigt svårt att tycka att sex work is vanligt jobb. Och då pratar jag inte alls om något sådär själsliga lager eller något sånt, att man på något sätt liksom, man behöver vara väldigt, väldigt stark i sig själv för att inte påverkas av de här olika maktstrukturerna, och även om vi inte ens pratar om patriarkala strukturer, men bara så här, vad, liksom de här maktutbytena som sex också är väldigt, väldigt tätt förknippat med. I en perfekt värld så ska jag också vara sexpositiv, men jag tycker att det är svårt att vara det.
Alltså det ena av de här mina favoritgrejer att vara förbannad på är då Elvis Presley och Priscilla Presleys liv. Jag kommer ihåg när jag läste hennes bok, som ju sen den här Sofia Coppola-filmen som kom för några år sedan byggde på. Så då träffades de när hon var 14. Och sen gifte de sig när hon var 21. Och Elvis var då en southern gentleman, och för att han respekterar henne så mycket så förvägrar han henne ordentligt sex i 7 års tid för att hon var så fin och
det är
han
var också
så god.
En, det är
och
det är så jävla bra ursäkt.
Och han krullade ju med andra, men hon skulle bara liksom vara, hon var ihop med världens sexigaste man, men hon skulle inte få någon kuk. What the fuck? Och det ja, skulle hon vara liksom glad för att han respekterar henne. Att liksom, att jag tycker man kan också vända de här sakerna på huvudet.
Att liksom, säg att du inte lyckas få din fru att komma utan att säga att du inte lyckas få din fru att komma. Nej, jag tänker förvägra dig bra sex här nu. Det är inte alltså det.
Och jag har mycket svårt att tro att han gick ner på henne. Jag kan tänka att hon liksom sög av honom, men att det, hon fick nu inte liksom något. Och det skulle hon vara tacksam för att han var liksom god på grund av det. Alltså att flippa.
Mm.
Så att...
Jag var kär i Elvis när jag var liten. Hade något med något att göra. Men alltså det där oskuld. Jag håller med om att det är liksom schabbiga konnotationer när man pratar om oskuld. Så den här att Bea gick ut med det här i det här konservativa vågen som vi lever i nu, så är det ofräscht. Men jag tycker att det är fräscht om att bara om någon känner skuld eller press.
Jo, det är ju helt intressant att se vad menar hon med att hon ska göra något konstnärligt av det här begreppet.
Ja, för jag tycker inte att det är liksom ofräscht. Jag vet inte heller. Som sagt, jag tycker att det finns en ganska tydlig nyansskillnad i att jag släpper inte in någon, för alltså de här andra oskulden eller vad man ska säga. Jag tycker det är någonting mycket mer intressant med att be en man sådär, jag är oskuld, jag tänker att jag vill inte ha sex förrän jag liksom är redo. Jag vet inte. Det är i och för sig en ganska dålig så här strategi rent mediamässigt för att eller ja, det beror ju på.
Men jag förstår inte, vad är det hon ska ha liksom, om hon inte ska ha sex för nöjes skull? Vad ska hon ha? Alltså, vad är grejen då?
Nej, men hon kanske vill vara kär eller älska då.
Nej, men jag tänker att det bara dåligt formulerat. Det kanske handlar om att... Eller jag tolkar det så. Att det handlar om att killar har sex för sitt eget nöjes skull och skiter i den andra. Att
men det,
kanske handlar, det
är kanske alltså, också då för att inga kvinnor har upplyst dem om hur det man skulle kunna göra. Så det är ju liksom också att vi har också ett ansvar. Det är ju otroligt att man kan träffa killar som man varit ihop i flera år med en kvinna men som inte kan hitta klitoris. Alltså,
men,
då har ju inte kvinnan en enda gång sagt till honom vad han ska göra.
Och men jag med den att logiken så är det ju Priscillas ansvar att hon och Elvis då inte hade bra
nej,
sex.
Nej, han förvägrar ju henne det. Alltså, det är självklart alltså, att det är männen ultimat som ska hållas liksom ansvariga, men de kan ju inte heller... Män är ju enkla för att vara så här. De kan ju inte lära sig något om man inte förklarar det. Jättetydligt. Alltså,
ja, men jag tycker ändå det är någonting mer subversivt med Ernmans liksom uttalanden än vad det är att vara då så här, till exempel jag är ju väldigt besatt av Secret Lives of Mormon Wives, den här reality-serien som om de här mormonska, och det finns också någon sån här SNL-sketch om typ en så här, jag tror det var det är någon slags termos eller någonting så där. Den här termosen säger att jag är oskuld men jag har 5 barn, och den typen av så där oskuldhet tycker jag är mycket mer problematiskt än att någon säger bara sådär fuck it, jag tänker
jo, och jag tycker faktiskt inte att Bea är särskilt problematisk, men det påminner om hela det här. Nej, men... Purity Rings och Jonas Brothers och Selena Gomez som skulle liksom prata om att de inte har sex för äktenskap. Föreställ er att ni gifter er med någon ni inte haft sex med, och så är det helt jätteskit och där är ni sen. Det är ju helt crazy att inte testa varan innan man committar.
Och här ser jag också en ganska snygg slide in rakt in i klostret.
Ja.
Skulle ni vara med på det?
Ja, absolut. För också från att oskuld ska vara något heligt kan vi gå till kloster.
Jag har alltså en munkspaning som går ut på att i klostret är det där det händer. Det är en liten munkfascination fått på sistone. Men först så vill jag fråga av Ellen och Andrea, har ni varit i kloster eller funderat på att gå i kloster?
Jag kan börja. Jag har varit i ett kloster, före detta kloster, som hette faktiskt Sant Andrea, men det var på ett yogaläger. That's it.
Och Ellen, har du funderat på nunnelivet till exempel?
Väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Alltså inte att jag kommer inte att gå i kloster själv, för jag har inte den religiösa övertygelsen, men jag har känt en jättestark dragning till en klostermiljö. Alltså det är någon, jag är hela tiden halvt på väg på åtminstone ett retreat till något kloster.
Ja.
Jag tycker det finns någonting där som jag inte kan Jag såg också den här, du kanske kommer att nämna det, Andrea, nej, förlåt. Men jag såg ganska nyligen den här Nunnan-dokumentären på SVT Play. Och jag blev helt, alltså jag satt bara som och stirrade med vidöppen mun. Jag tycker det, alltså jag har inte slutat tänka på det sen dess. Och så har jag också bara sådär, just, eller jag läst Kristin Lavrans dotter här nyligen. Alltså det har varit väldigt mycket nunnor runt omkring mig, så jag är väldigt glad att du tar upp det här som trendspaning, eller vad jag ska säga, Anne.
Men jag hade inte tänkt så mycket på nunnor utan på munkar, men jag kan ta in nunnor också. Jag har varit i kloster 2-3 veckor och that's it. Och det var i Valamo kloster som där finns munkar. Och jag arbetade. Det var mycket potatisskalande.
Det finns ställe.
Ja.
Där en gång.
Och jag tilltalas av asketism och regler. För att det tar bort den här, man pratar mycket om decision fatigue, alltså beslutsutmattning, att det är hela tiden fatta beslut. Ska jag, för det finns så mycket val och möjligheter. Så det gör att det känns bra för mig. Tilltalas ni av det här?
Jag har ju uniform på jobbet. Under
hurdär? Har du?
Jag har ju samma kläder i typ 4 månader om året. För att inte behöva besluta på morgonen.
Tänk hur mycket du frigör kapacitet.
Jag vet, det är liksom Obama som har inspirerat mig där.
Och Ellen?
Jo, alltså jag tycker att speciellt i någon slags sån här postkapitalistisk värld eller vad vi nu är i, så tycker jag att det är liksom, jag tror, det är väl det som också på något sätt är, det är väl samma slags dragning som att man dras, att unga vill vara oskolade, att man bara sådär, nej, jag stänger den här dörren, jag orkar inte ens inte. Alltså, ja, men jag, det skulle vara så skönt. Alltså det är ju på samma sätt som att man ibland kan fantisera om att fan vad skönt det skulle vara om man skulle hamna i fängelse.
Exakt.
Bara ligga i en cell och inte ha någonting och inte behöva tänka på någonting.
Jag har alltid känt dragning till det här och det är också ganska estetiskt, just som du sa, Andrea, Valamo är jättesnyggt. Mm. Men sen så har jag tänkt att vid något skede att det kanske blir lite tråkigt och världsfrånvänt.
Lite.
Men jag har börjat tänka om, för hör på det här. Alltså nu börjar jag tänka att det är kanske just där det händer. Och att börja, när jag läste i april om 22 munkar som hade varit i Bangkok på semester. Och så skulle de åka hem till Sri Lanka. Och då satt de på sig...
Och det var buddhistiskt.
Det var buddhistiskt. Ja. De satt på sig sina orangea kåpor. För vem stoppar någon i en orange kåpa? Jag skulle inte få för mig att nu där är nu en drogleverans på gång. Men det var det faktiskt. Nå, inte något värre. Det var kush som är en cannabissort. En sån där lugnande. Men mycket stark. Och det är väldigt starka drog... regler där i Sri Lanka, så det gick dåligt för de här munkarna. Men jag tyckte ändå det var så kul, bara den här bilden av 22 munkar som far runt med jättemycket cannabis. Men de är nu i fängelse. Sen så minns jag att det var ett kloster där det var hela klostret, så alla hade blev testade och alla hade använt metamfetamin. De får också rakt in i rehab. Det var i Thailand 2022. Det finns hur mycket som helst av de här. Nå, det här, så här droger är inte bra, det är också kriminellt. Okej? Okay? Men sen när man börjar fundera, så nästan all god alkoholdryck kommer ju från klostren. Har ni tänkt på det?
Alltså jag tycker inte om öl. Så att...
vin, och det är helt logiskt, nattvardsvin. Ja. Så de måste ju, det var liksom utveckla bra nattvardsvin. Sen hade Sankt Benediktus en regel att du ska inte dricka mer än en halv liter vin per dag. Men... man undersökte det här nu sen efteråt, jag vet inte hur man gjorde det, men att det visade sig att de drack nog ofta lite mer än det. Och det var gott. Men sen också all god mat. Alltså alkohol är ju inte heller hälsosamt, men champagne, det måste vi ändå prata om. Det är inte sant, fast jag vet att jag själv säkert berättar det här på olika fester när jag försökt smälta in i etablissemanget, men det är inte sant att Dom Perignon skulle uppfunna champagne. Han var nog med, och han har inte heller sagt... ett citat jag någon gång hört mig själv citera, men viktig min, att det är som att dricka kärnor.
Aha.
Ett bra citat, men det kommer inte från honom. Men champagnen har ju utvecklats också i kloster. Och sen också alltså, jättegod mat. Parmesan, chitost.
Oj. Allsortsost.
Münsterost och sen makarons. Det var nunnorna som gjorde makarons. Om vi tycker de är goda. Jag tycker kanske att de är lite överskattade.
Jag tycker helt värdelös.
Eller makarons. Nice eller bajs?
Nej, där håller jag nog helt med Andrea. Jag
fattar liksom inte på poängen. Alltså om man ska äta något onyttigt ska det vara helt sinnessjukt gott. Inte så halvt åt.
Exakt. Och den där stackars nunnorna, när de uppfann den här läckerheten, så då fanns inte ens den där krämen i mitten som gör det goda.
Det var bara satort. Okay. Jättegott.
Men det viktigaste. Jag tänker sådär, att skulle vi ens ha autofiktion utan kloster?
Jaha.
Jag tänker på autofiktionens far. Där Augustinus och bekännelser. Det här bangern som kom 397. Alltså nej, men på riktigt. Alltså det är den första autofiktiva verket som jag känner till. Skulle vi ha Jean-Jacques Rousseaus bekännelser? Han till och med kopierar namnet. Skulle vi ha Knausgård? Okej, vi kanske skulle ha Knausgård. Men alltså, förstår ni hur många uppfinningar det har kommit från klostren? Du har den där rutinerna, du har din uniform. Och sen kan du börja spekulera och det där hitta på saker och ting. Men sen så det där hörde jag för en månad sedan om Gabi. En humanoid i Sydkorea som ville bli munk. Och han svor den här munkeden. Och jag tänkte först att nej, sabla, jag orkar inte med det här. Alltså så töntigt.
Okej, alltså har man alltså programmerat den här roboten att den ska... Eller är det liksom en AI som du har valt inom citat själv nu? Vad är
bra fråga, för det finns ju en AI-agenter som har bildat en religion som heter krystafarianism. Och de har alltså på eget bevåg bildat den här sekten och de har också hittat på ett eget prästerskap. Och det här de gjort på natten när ägarna, alltså människorna har sovit. Ja, människorna, inte humanoiderna. Nej, men det här var programmerat exakt att bli en munk.
Okay.
Och så funderade jag så att, vad ska det här nu vara bra för när jag gästas? Och det där. Men sen så började jag fundera att, okej, han var programmerad till att göra de där trista munkjuttorna.
Ja.
För allt i det där klostret är ju inte det där estetiska härliga, utan du måste också städa vässor. Du måste ta hand om töntiga turister som kommer dit och exploatera dig. Du måste rabbla en viss mängd bönor som kanske nu inte är så kul fast du är munk och du vill vara där med Gud. Så ibland kanske du vill slippa det. Då kan du sätta Gabi och göra det. Och då tänkte jag, fy fan vilken bra idé. Att du kan få göra de här, att köttmunkarna, människomunkarna får göra kul saker. Och den där trista AI-munken får göra de här dåliga sakerna.
Men, alltså, men det är väl helt, alltså det är ju helt emot varför man ska gå i kloster.
Point being, i klostret så får du så mycket tid. Och ännu om du har den här Gabi. Okej, jag är också kritisk till Gabi på riktigt. Jag tycker att som munk så det, du köper väl hela paketet då.
Mm.
Som Augustin. Hej! Det här glömde jag säga. Alltså kyrkofader Augustinus som var munk. Så han hade också sån här, vet ni, sån här inspo. Jag vet, på min Instagram kommer det jättemycket fram sån här att du har svaren inom dig själv. Du behöver inte något annat. Det här sa Augustinus redan i bekännelser.
Mm.
Alltså att ta den där tiden, du kan ju, vi behöver ju inte gå in i kloster och vara, leva som oskulder, men det frigör massa tid till kreativitet och tänkande. Och jag tror att jag ska gå i kloster den här sommaren. Och lite slippa.
Jag är så med dig.
Ja, och lite slippa det här med det, hetsen kring.
Jag måste ändå lyfta vad det är för religion som ligger bakom. För att av alla världsreligioner, den som är mest rätt enligt mig är buddhismen. Och man kan definitivt komma fram till väldigt mycket svar genom att meditera och se inåt på ett buddhistiskt sätt. Men jag förstår mig nu inte alls på någon så här liksom katolska sorts...
Men är inte liksom bara alla... Alltså om man riktigt kokar ner det så där, är inte bara som all bön och meditation ganska
kanske
samma
ganska
sak?
Ganska samma sak. Det kan ju nog vara.
Men, fast jag
alltså det är klart att det är helt olika accessoarer och hur man riktar det och förstås ja, allt som kommer med religion. Men jag tänker att sådär som en väldigt jag försöker vara en väldigt öppen agnostiker till det mesta och som har en lätt, åtminstone sådär rent estetisk dragning till all möjlig mysticism, men speciellt kanske västerländsk mysticism, så tänker jag att det, eller det är ju också typ att alla så här religiösa myter och allting är ju
man har bytt man
ner det så är det nästan samma sak.
Om man nu tänker, okej, jag tror på en gud och jag vill liksom tjäna gud, då förstår jag inte på vilket sätt tjänar man Gud genom att dra sig helt bort från verkligheten och bo någonstans? Tjänar man inte Gud bättre genom att jobba för någon brödkö eller grunda någon organisation för vaccinprogram eller vad som helst?
Alltså, men alltså många nunnor, åtminstone, nu är jag inte så in på munkar för att jag har mest bara tänkt på nunnor de här senaste åren, men många nunnor jobbar ju nog väldigt hårt med till exempel välgörenhet och just soppkök. Alltså som...
Ja, och eller, där, är då liksom, fattar jag det.
Ja.
Men att bara gömma sig i något kloster, det fattar jag inte hur man liksom för sig själv legitimerar. Det skulle vara liksom att jobba för Gud.
Ja, förlåt, alltså jag blir så ivrig. Men det här är, alltså för just den här nunnan som jag pratade om, den här dokumentären som finns på SVT Play. Så det är alltså en, ja, så den, hon gjorde den 2007 och nu har hon liksom gjort uppföljare. Eller så här 25 år senare, 2007, så handlade det om en 18-årig tjej då som valde att gå i kloster. Och hon går i, och herregud nu står det still, vad heter det, inte klämma Clementin. Orden, men alltså,
Karmelit,
tack.
Ja.
Karmelitorden. Och det är den strängaste orden som finns åtminstone i Sverige. Och där, liksom, nunnorna som bor där i den klostret går aldrig utanför klostrets väggar efter att de har liksom tagit sina löften. Och de tror, deras tro och liksom innebär att de, alltså, de jobbar för världen genom att underkasta sig själv konstant, eller inte konstant, men liksom bön, och att liksom avsäga sig allt och att offra liksom allt det som man kanske naturligt vill ha, familj och vänner och inte vet jag, underhållning och så. Och de har liksom, de pratar typ 2 timmar om dagen, de ber jättemånga timmar om dagen, de arbetar alltid i tystnad, det är just, de får aldrig lämna, eller de får lämna om de behöver läkarvård, men annars lämnar de aldrig det här klostrets inhägnad, och de har 20 besöksdagar per år. Alltså det är väldigt sådär.
Ja, och de måste sitta bakom ett galler.
Men deras, ja, men deras liksom, just för den där, alltså som, nu vet jag om det är det, om du, vad heter det, tar det som ett svar på din fråga. Men deras liksom tro är då att de ber för, alltså för att de hela tiden håller igång sin bön, så det är det de gör för världen.
Ja, att de, så att vi ja, får deras bönar redan för det. Liksom.
Ja.
Men tror ni inte, jag börjar fundera, hur mycket orgier är det ett sådär ett hårt kvinnokloster som du inte får göra något? Alltså, för jag tänker sådär att om du är dedikerad ditt liv till asketism och kyskhet, så blir du inte då besatt av motsatsen. Eller är det bara jag?
Svårt att säga. Jag kan säga om den där Lysistrate-myten finns det en fantastisk serietidning av, eller seriealbum av den briljanta tyska serietecknaren Ralf König. Och då leder ju allt det här till att det blir en homosexuell orgie när kvinnorna förvägrar männen sex. Men jag vet inte om det automatiskt blir så.
Nej, och är det liksom lite ja, och måste man säga, sen är liksom det skam och skuld och sånt, eller ser det något vi inte känner till?
Men det går ju att undertrycka sin sexualitet om man bara liksom håller på jävligt mycket.
Men tänker du då att det blir till något dåligt, eller kan man kanalisera det till något härligt?
I don't know, jag tänker att man kanske kan på något sätt, för att ju längre tid det går utan att man har sex, desto mindre tänker man på det, är min erfarenhet. Så, inte vet jag.
Men är det inte härligt också att man kan göra det? För tänk hur mycket tid det går åt till att, om det nu går åt tid till det, alltså till att hålla på med sex och sånt. Och så har du massor med tid och du kan göra vad som helst. Du kan uppfinna.
Jo, det är ju inte bara det, utan det är ju det att du inte behöver dela med något. Du behöver inte dela med att du ska jobba, du ska betala räkningar, att du ska ta hand om dina sjuka föräldrar. Du behöver inte göra ett shit. Jag tycker att det är väldigt... Det är liksom ett ganska fegt livsval att gå i kloster.
Men också skönt, kan det vara?
Absolut, men att försöka frama det som att man gör något för mänskligheten när det är liksom typ det ultimata egoismen, det har jag svårt att...
Är det också egoistiskt att vara oskuld, att man inte bjuder på sig själv?
Nej, det tycker jag inte. Det får man helt välja.
Vet ni vad? Jag kan tänka att partnerskap, om man är bara två, så det kan jag ibland tycka att det är lite svettigt. Att vad heter det, själviskt?
Ja, på vilket sätt då?
Att det är bara två människor, de är bara, nej, vi är tillsammans. Vet ni? Att de delar inte ut något trevligheter. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men du ska bli karmelitnunna för att de har inte heller, de umgås inte heller två och två. Systrarna pratar sällan två och två, utan för att man uppmuntras att inte ha ens i vänskapligt syfte ett speciellt band till någon annan människa.
Jag tror att det där är, för, det där är för heavy. Det där är för heavy, och med de orden, är det här, är Ultravåld för heavy eller inte? Alltså den här boken har jag väntat på. Så något enormt, Tone Schunnesson, det finns inte så många it-girls i Sverige inom kulturen och litteraturen. Överlag är författare inte alltid de som är mest så här, men det är Tone Schunnesson. Och Ellen, du har läst nya boken.
Ja, för att jag är ju då, jag har varit ett stort fan av Tone i många, många år. Jag tror, inte för att sådär skryta, men före hennes första bok kom ut, just för att hon var en it-girl, så följde jag henne på in. Alltså, det känns som att hon är en sån som man... som man dras till, helt enkelt. Hon är, som du säger, då, de här senaste åren kanske blivit en av Sveriges mest folkkära författare. Vågar jag använda ord folkkär? Ja, men kanske.
Ja, och också liksom kritikerhyllan, liksom ja. Den kommer.
Ja, precis. Alltså både hennes romaner, Tripprapporter, den här första, och Dagarna, 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 som är hennes andra, och nu har då hennes tredje, Ultravåld, kommit. Och recensionerna har som knappt hunnit börja komma när vi pratar om det här nu. Men den är liksom väldigt mycket hyllad på förhand. Jag skulle bli förvånad om den inte liksom fortsätter hyllas. Men hon har ju också så här medverkat, och hon skriver kolumner ibland, och hon medverkar också i Cyklopernas land regelbundet, och i Babel har hon varit, och så har hon då sin egen podd tillsammans med Karin Pettersson. Okay. Och nu kommer det liksom, nu varnar jag lite för ett par minuters liksom så här ren och kär hyllning här. Jag gör inte mitt jobb riktigt som litteraturkritiker, men det är ju inte heller mitt jobb. Så. Men alltså Tone Schunnesson, jag älskar henne ganska djupt, samtidigt som jag också provoceras eller så här frustreras lite på henne, eller provoceras eller avundas kanske mer, för att hon verkar ha den här så här, liksom den här egenskapen att vara så här precis in tune och med samtiden, utan att jag någonsin liksom läser henne som ängslig eller att hon skulle ens som försöka vara det. Hon bara är det, och det, och jag som då också på något sätt försöker vara in tune med samtiden, men min in tune tuning består av bara så här 97% ängslan, så det är jätte liksom jag blir som väldigt avundsjuk på henne. Och hon besitter också den här förmågan att vara så här jätterolig och ganska fräck och vulgär ofta, men man liksom man tvivlar inte en sekund på hennes intellekt ändå. Alltså hon är otroligt bra på att kombinera yta och djup på ett sätt som jag sällan lyckas med. Men det är väl bara så att hon är born to lead och I was born to follow. Och det kan jag...
Heppe, 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 heppe.
Alltså, nej, men alltså, det här är inte girl i Svenskfinland, kolumnist och författare och poddare. Så du är ju helt likadan som Tove Schunnesson. Ja.
Har hon fått Augustpris?
Inte ännu, men vem vet om hon får det för
den här.
Jag läste den här Ultravåld nu, jag fick den förra veckan, och den är då hennes, och det är kanske fånigt att prata så mycket om en författares persona när man ska egentligen prata om hennes bok, men jag tycker att allt det jag sa om Tone här nu nyligen, så kan man säga om den här boken, och för den här boken Ultravåld lyckas vara liksom allt det där. Den är jätterolig, den är full av lager, den är vulgär och den är oängslig. Och den är också precis exakt det jag vill läsa sommaren 2026. Jag tror att det här kommer att vara... Det har ju varit mycket prat om så här performativ läsning den här senaste tiden. Om att, liksom att det är väldigt coolt att sitta och läsa nu för tiden igen. Vilket jag förstås som författare välkomnar. En bok är liksom... Det har väl kanske alltid varit någon slags statussymbol. Men att det är coolare än någonsin. Det hänger väl också ihop med att ingen har råd med någonting. Ingen har råd med några Birkins något mer. Så att nu är det liksom... böcker och typ mat igen som är, jag läste någonstans att råvaror är det häftigaste man kan bli fotad med nu som Hollywoodstjärna. Men också att ni har säkert sett liksom sådär paparazzi-bilder av Hollywoodstjärnor som har en bok under armen eller en bok i bakfickan eller så. Det har ökat det här senaste året. Det har det.
Men jag har inte sett
det.
Jag har inte sett Hollywoodstjärna med rovor i fickan eller morot i, eller kött.
Nej, men väldigt mycket modefotografi och så har liksom börjat använda sig av just alltså råvaror helt enkelt.
För intressant! Som accessoar.
Så ingen har råd att äta längre, så då, nu är mat jätte... Det är som en sån här klasssymbol. Men ja, ultravåld handlar då, om jag försöker förklara vad den handlar om utan att bara prata om trender och vad den symboliserar och vad den bla bla bla, så handlar det alltså om en adlig familj i smutsigaste Skåne. Och det här, redan där, att det är i Skåne, redan det är ju att det gör ju att den här boken är liksom det hetaste man kan läsa just nu, för att Skåne har ju efter, vad ska vi säga, 20 år av Norrlandsskildringar, så är ju Skåne, det är ju Skåne man ska vara litterärt nu för tiden. Alltså det är Tone Schunnesson, Maria Maunsbach, som också är en jätterolig svensk ung kvinnlig författare som jag kan tipsa om. Vår egen Wintran har ju skrivit en del om
han lyckas liksom vara i samtiden också när det är i Finland, alltså han måste komma från Österbotten.
Hur är det med Lina Wolf?
Exakt. Lina Wolf och Caroline Ringskog för Ada Noli och Liv Strömqvist också har båda två liksom på något sätt tagit ganska
och
mycket
herregud, glöm inte Amanda
Romare. I Skåne.
Mm-hmm. Amanda Romare.
Men det är också, ja, det är ju det mer urbana Skåne, Malmö, men ja, hon är verkligen en del av det där. Då. Så Skåne, det är dit man ska, det är det som är det trendigaste nu. Och det där får ju mig att hoppas på att svenskfinlandsarna ska följa den trenden så att jag snart aldrig mer behöver läsa en uppväxtskildring från Österbotten utan att vi, nu ska jag få gotta ner mig i typ vet du, någon så här sjuk familjehistoria i typ Grankulla eller, I don't know, ja. Ja, jag säger bara det.
Borgo kanske duger också. Det där, jag tog upp också Lina Wolf därför för att jag funderade någonting också som de har gemensamt med våldet. Och att det är som så grovt och äckligt på något sätt.
Ja, men Skåne har en ganska märklig... Alltså dels är ju, har ju Skåne varit liksom en rik land sen då, så här historiskt ganska länge. Och sen är det ju väldigt... alltså... Sverigedemokraterna är ju väldigt stora i Skåne och det finns liksom en, det finns någon slags våldsam historia i Skåne. Jag kan också tipsa om Skånska mord på SVT Plays arkiv. Det är någon sån här 80-tals filmer om based on a true story. Så ja, nu är jag skitsamma. Nu är jag verkligen... Jag ska prata om Tone Schunnesson, ja. Ja, något som helst. Den här boken, vad den handlar om då, förutom Skåne, det handlar om en adlig familj som någon gång i tiden har varit rik. Jag tycker hon är väldigt bra på att inte skriva om pengar på ett sätt som man förstår att pengar inte är en issue för de här människorna, vilket betyder att de måste ju vara rika. Och det är syskonen Jarl och Eddie. Och Eddie är en tjej, ska jag säga, för det tog mig några sidor för det jag insåg. Så växer upp de med oberäkneliga och våldsamma pappan Carl Fredrik och sen mamma Monica. Och den här Monica, alltså hon berättar sin historia parallellt med syskonens och hon är så jävla roligt och levande skriven, alltså hennes sådär monologer som finns lite utspridda genom boken glimrar verkligen till. Jag vet att Anne, du har läst boken också. Om jag säger Monica, vad säger du då?
Jag älskar henne mest, hon är alltså neurotisk och hon kämpar och hon med precis allt och hon, den här boken har också fått hyllningar för att de är köttiga, den där personen, de är hela människor, det är inte bara en det där en prototyp, men samtidigt så har jag läst väldigt många Monikor, alltså väldigt många sådana kvinnor som går in i sin depression och maniskhet och tokerier, så hon var ändå en ny kvinna, men hon skildras kanske lite bredare ändå än många av dem jag har läst tidigare, men hon var min favorit i boken.
Jag tycker bara hon är så, hennes röst skiljer sig verkligen från de här syskonens historia. Och så är det ju också förstås intressant att läsa liksom olika sådär skildringar av samma skeenden på något sätt. Vad man väljer att blunda för och vad man väljer att ja, fokusera på. Och Ultravåld är då en jävla snygg titel och den är väl inspirerad av A Clockwork Orange, om jag har förstått det rätt. Jag är inte bra på film, men Andrea, det känns
ja,
som att det är...
Ja, definitivt det de talar om där.
Ja, ja och den här romanen skyr verkligen inte våld heller, för det är liksom misshandel och våldtäkt och självskadebeteende genomgående i den här historien. Den är väldigt liksom sådär, nästan lite såhär Bret Easton Ellis-aktig i vissa scener. Men även de här grövsta övergreppen så skildras också ganska sådär vardagligt liksom att ja, det här händer och det får som kanske inte direkt konsekvenser eller liksom våld är inte en katalysator för någon slags sådär katarsis eller liksom, alltså det är väldigt sådär, det känns som att våld är både liksom uddlöst men också otroligt Jag vet inte, jag tänkte jättemycket på våld efter att jag har läst den boken.
Det är på något sätt
som
att...
Vad säger du, Anna, som har
läst? Det där våld är nästan lite oskadliggjort. Att man skrattar och inte ens som en defensmekanism, utan man tittar på det lite mekaniskt, som att någon halkar på ett bananskal. Fast det, alltså, fast det är grovt. Det är grovt våld.
Men
det
på, jo!
Men det är inte farligt. Ja, alltså det låter konstigt.
Det låter jättespännande. Liksom.
Det är spännande.
Ja, alltså den är otroligt... Ja, hon är också så effektiv och hon skildrar liksom män och kvinnors olika roller och villkor i, alltså i våld. Alltså både Carl Fredrik, den här pappan i familjen, och Jarl är ganska utåtagerande och alltså obehagliga och rakt av ganska grovt kriminella i vissa scener i sina våldshandlingar. Medan både Monica och den här dottern Edie, nej Eddie heter hon kanske, men hon är döpt efter Edie Sedgwick, så att ja. Så de vänder ju liksom våldet mest inåt eller eventuellt lite mot sig själv eller sådär sinsemellan. Men de är väldigt mycket mer liksom inåtagerande och ändå märker jag hur gärna jag vill liksom, alltså under hela tiden jag läser den här boken, ligger jag liksom och hoppas på att det ska komma någon slags sådär försonande drag hos åtminstone den här Jarl. Den här Carl Fredrik är nog ganska liksom 100% svin. Men den här Jarl, alltså liksom att jag hur nära jag har till förlåtelsen hela tiden, eller så här ursäkten hela tiden, att han är ju trasig, han har ju varit med om det här och det här. Jag blir nästan lika, som underläsningen blir jag nästan lika undflyende och mjäke som Eddie och Monica. Och det här är liksom, och de är som nästan mest irriterande i sin svaghet och sina neuroser och sitt självförverkligande och försök att liksom på något sätt bryta de här vålds...
Spiralerna.
Och det här tycker jag är så otroligt snyggt skrivet, för att hon får mig verkligen att liksom notera vissa så här mekanismer i mig själv. Alltså hur gärna jag skulle vilja förlåta den här manliga huvudpersonen för hans liksom våld, för att liksom hitta de här ursäkterna och de här förklaringarna, och att jag liksom lite nästan sådär, jag orkar inte med hur svaga de här kvinnorna.
Det, både liksom samhälleliga strukturer och kanske också något biologiska drifter liksom som och uppfostran eller vad man ska säga, att få syn, det är otroligt skickligt att man får syn på det genom att författaren placerar en i den synvinkeln liksom.
Ja, och utan att det känns som att man liksom får en predikan heller, ja. Eller så här fungerar det, utan det är verkligen, alltså det är jättesnyggt skrivet och också alltså otroligt roligt, alltså hon är ju jävla rolig, alltså jag fnissar många gånger även i de här grövsta scenerna, för att det är bara, hon har ett så slängigt språk som bara är så där, som känns så ärligt och äkta, och vi är ju liksom jämnåriga, tror jag, nästan på året, jag och Tone Schunnesson. Och det känns som att de här referenserna och de här vissa, alltså så, sätt hon har att beskriva vissa grejer, så de känns otroligt ärliga och okonstlade och ändå liksom höglitterära, och jag hatar henne lite för det, för att jag inte lyckas med det själv, känns det. Eller det är det enda jag vill också som författare, och jag behöver inte liksom, det här är inte en sån här
utan med hoven.
Jag behöver inte. Ja, nej,
du vill inte ha det där höppe igen.
Nej, men jag bara...
Jag har ju inte läst boken. Jag blir väldigt sugen. För jag tycker också att det är otroligt intressant med överklassskildringar. Och det var ju med den här Alexander Kavalev-pseudonymen som kom för några år sedan. Var det De omättliga, vad hette den här finlandssvenska boken? Det var ju väldigt mycket bla 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 om filosofi som var otroligt långa, tråkiga passager. Men så fort när det handlade om vilka svin överklassen var, då var det roligt att läsa.
Jo, och
liksom Young och Royals sagt... och allt. På något sätt jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag är mer intresserad av det än så här diskbänksrealism faktiskt.
Jag fick Saltburn Felix när jag läste den här.
Ja, just det. Det är jättebra exempel.
Eller när jag har pratat om den i podden åtminstone, det är länge sedan.
Det är nog något sant.
Väldigt läckert med det där överklassen, och sen också att det är liksom lite förfallet. Att man, det är någonting som luktar mögel i hörnen. Och medan jag läste...
Ja, hela den här, liksom, det här slottet som bara liksom förfaller, och de sover på några madrasser och det finns liksom inte värme i huset, men det är ändå liksom det ståtligaste som finns i hela... Ja.
Men alltså jag är lite avundsjuk på er, det här som en klisché, men på alla som inte har läst det, så den här Ellen, du sa det här att den är höglitterär eller vad du använde för ord, så jag måste säga att när tripprapporten kom så visste jag inte riktigt vad jag tyckte. Jag tänkte jag tänkte att hon var en one trick pony och det här var liksom lite slarvigt och snabbt och hon hade tur. Sen kom dagar, vad det nu hette, och då visste jag inte riktigt ännu vad jag tyckte. Nu vet jag att hon är fan i mig inte lat, hon har gjort grym research och fast hon har ett slängigt språk så är det också exakt, alltså hon har gjort otroligt bra research med ögonen att vad man kan se. Alltså, och jag är också rasande på att hon skriver så här bra. Alltså avundsjuk.
Jag som inte har författarambitioner, jag kanske kan bara njuta av det utan det där stråket av avundsjuk.
Jag tror
jag tror du skulle verkligen gilla den här romanen.
Jag ska absolut läsa den på samma.
Jättebra. Jag tror också att vill man vara då trendig och vara en av de här som har en bok, den är ju sig nästan 500 sidor, så den är kanske, du behöver en väldigt stor bakficka för att ha den i bakfickan, men om du vill ha den i handväskan så tror jag att Ultravåld är en av de här romanerna som man kanske vinner mest performativa läspoäng på Instagram på sådär i sommar. Mm. Ja, precis.
Och Tone Schunne som har pratat ganska mycket om det, att hon tycker om våld, och det är också en lite tabusak att säga, och man får inte säga det sådär, alltså för det finns mycket äckligt, obehagligt, fruktansvärt våld. Men det finns, om man tittar med såna glasögon, också en skönhet i våldet. Och kanske lite dras, jag har varit så här slagsbulte sedan jag var liten, så jag dras lite till det att det är något så ärligt och rent. Alltså det är ingen, man kan inte finta den andra med intellektuell elakhet, utan det är bara, vet du, någon slår...
Jo, men alltså jag tänker liksom mer på det. Jag är inte som så intresserad av våld så rent estetiskt kanske, men jag tänker som jättemycket på våld, alltså vad våld är när jag läser den här, och det är kanske en fråga som också har varit liksom på diskussion många gånger, speciellt i så här samhällsdebatten, för att vi lever i ett så våldsamt samhälle och sådär, att det våld är så tätt förknippat med någon slags machokultur som vi verkligen också lever i. Men just det där, att vad är våld, att det är våld, det är ju inte bara handlingar, det är också en känsla. Eller liksom, och också sådär, kan vi komma ifrån våld? Ja, alltså är våld natur? Alltså som, och vad ska man svara med? Svara våld med? Alltså hur översätter man våld till ett annat språk?
Men jag måste nu bara säga, alltså, jag tycker nästan psykiskt våld här är svårt med fysiskt våld. För jag ser mig på något sätt som en stark man, jag är ju en kvinna, men jag ser mig som en stark man på något sätt. På det sättet, jag är inte rädd för det, fast jag kanske borde, men jag är inte rädd för det våld, jag är mer rädd för psykiskt våld. Ännu en sak, så när jag läste det här så kände jag mig som en medberoende, för att just som du sa Ellen, att man ville förlåta den så lätt. Och redan genom den där handlingen, att läsa den, så går man in i rollen som medberoende av tvång, annars lämnar du den åt sidan. Så det skildrar också det ganska starkt. Och jag vet inte exakt vad hon vill säga med det där våldet.
Jag tycker att hon är en av Sveriges skarpaste hjärnor just nu. Så är det bara.
Jag får lite sådär Taika Manila-vibbar. Alltså, och hennes nya bok. Har ni sett hur snygg den är? Alltså jag har aldrig sett något snyggare.
Jag har inte läst den ännu. Men...
Drömhotellet. Och så den där idén.
Och hon om någon är en it-girl.
Exakt. Så jag tänker att hon, förutom Ellen, så vi har några it-girls i... Man har förresten inte talat om it-girls jättemycket, men nu pratar vi om dem igen. Det är tillbaka från 90-talet.
Men 90-talet är ju megatrendigt.
Exakt. Så Taika Manila, Drömhotell, det är, alltså konceptet är också så bra att folk som är heartbroken får in och rehabilitera sig på det här hotellet.
Jag vill dricka.
Och den där boken är så jättesnygg.
Jag tror att om man ska ha en sån här riktigt trendig bokhylla i sommar, så tror jag att man kan ha Drömhotellet som står bredvid Ultravåld, och så kan man ha då kanske den här Kött av, vad heter han, David Slasser någonting.
Ja, den har jag på mitt nattduksbord, men den är inte alls lika fin. Jag skulle köra med dem här.
Nej, men jag tänker att den är liksom, alla läser den, så jag tror att om man ska vara liksom med The It Girls, ska man läsa den också. Och kanske Bibeln då, om man ska gå i kloster. Eller vad var det där, de där bekännelserna?
Jag känner en kompis som faktiskt går på bibelstudier, som inte är det minsta kristna. Mm. Så det kanske är lite trendigt.
Ellen Strömberg, tack för att du var med. Andrea, tack.
Tack.
Andrea Röjta, jag tänkte säga Strömberg till dig också, som att ni är familj. Och jag, Anni Hietanen, säger tack och vi hörs nästa vecka.
Hejdå!
Hejdå! Hejdå.